som säger att vi accepterar det för vem vi är. Herre, låt oss få mer av den friden. Vi ber, Herre, i ditt namn. Amen. Tack Linnea och gänget än en gång. Jag går rakt in i Guds ord idag så vi inte försenar tårtutdelningen. Jag har dagens text som lite ska tala visionärt. Egentligen över vad vi tror på här i församlingen och lite en egen tanke kring det. Men jag har texten från Lukas 10. Så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom, alltså Jesus, och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: Vad står det i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom: Du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sade: Sköt om honom och kosta det mera ska betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå och gör som han. Ja, det är en ganska radikal text. Och jag skulle säga från början att i församlingen har vi egentligen, och vi har ganska många drömmar, vi är en ganska drömfrisk församling. Och är du en drömmare så välkommen med i gemenskapen, du har många likasinnade här. Men jag skulle betona 2 drömmar som vi har. Det är att vi vill vara en relationsbaserad församling. Och så vill vi vara en kyrka för alla generationer. Man blir ödmjukt tacksam en söndag som nästan alla söndagar vi är här. Och vi har dem, om vi ska säga handuppräckning och gå från 110 tänka sig neråt, så ska man kanske träffa rätt per decennium. Kanske inte riktigt ända in i målet. Men nu är det roligt att alla är här. Nej. Jag tycker det är roligt att alla är här. Barnen är här. Tonåringarna är här. Ungdomarna är här. Unga vuxna är här. Jag är här. Medelålders är här. De äldre är här. Och pensionärerna är här. Alla är här. Och jag ska säga det när jag besöker en del församlingar i vårt land. Det är inte på alla ställen på det sättet. Så vi ska vara ödmjukt tacksamma till Gud. Att vi kan ha en församling där vi ändå kan i alla fall drömma om. Där vi inte slåss med varann. Bara för att någon är tonåring och annan äldstebroder. Utan vi kan komma överens och en del kanske inte förstår sig på alla sånger varenda söndag. Jag är en av dem. Men det är inte därför vi kommer till kyrkan. Vi kommer för att Jesus är här. Jag menar, ni kommer väl inte hit för sångens skull? Nej, en i alla fall. Men alltså, vi kommer ju primärt hit för att vi tror att Gud bor inom oss. Och när flera troende kommer samman så då händer det någonting, en gemenskap. Vi är de här levande stenarna som byggs ihop. Nu är det härligt att vi kan samlas under samma tak och tillsammans se Guds rike komma till Vasa. Och genom att vi kommer samman så tror jag att vi är med och gör Vasa till en vackrare plats. Att du sitter här, bland annat, så tror jag att du bidrar till att Vasa blir en lite bättre plats. Varför det? Jo, för du tillåter att Guds ande gör någonting med dig. Du är inte ensamme när du går härifrån. Det är ju det vi hoppas och det är det vi ber om att ska ske. Att Guds ande får göra radikala saker med oss allihopa. Men vi tror ju inte att det räcker med att samlas. Jag menar, det här är ingen konsert eller en föreläsning. Har du varit någon gång på en normal konsert? Någon som vågar bekänna och synder här. Men du får ju sällan nya bästa vänner när du går på en konsert. Eller hör på goda föreläsningar. Därför är det unikt med församling att det är en plats där vi kan få djupa, nya relationer med varandra. Jag kan bli vän med en som är över 90 år. Det sker nästan bara exklusivt i församlingskontext. Att du kan få goda relationer med någon som är uppåt eller neråt i åldern. Och det är det vi drömmer om. Vi är inte ännu där, men därför det heter en dröm. Jag menar, det var ju årsdag för Martin Luther Kings där kända talet. Jag har en dröm, I have a dream. Någonstans måste man ju få börja och slänga ut en dröm. Och så hoppas man att gäng härliga pingstvänner hakar på. Och börjar drömma samma sak. Att vi kan få djupa relationer. Jonathan och David-relationer, se om det var han, ja. Där man på något sätt kommer närmare än en broder, som den gamla sången säger. Där vi börjar bära varandras bördor. Där vi börjar heja på varandra. Där man skickar uppmuntrande meddelanden någon gång i veckan till varandra. Där vi kan drömma om att vi kan bli en församling där vi skapar djupa relationer. Som gör att du plötsligt har en ny syster och en ny broder i ditt liv. Vem är min broder, vem är min syster? Ja, men det är de som tillhör Guds familj, säger Jesus, parafraserat på ett ställe. Om det ska Lukas 9 kanske. Vi märker plötsligt att vi tillhör samma familj. Jag har rest en del, hunnit med det till och med under mina unga år. Och mitt alltså, kan du vara på en plats där du träffar bara okända människor. Men så plötsligt, om det speciellt om det är en kristen miljö, och så märker man att man tillhör samma Gud. Så plötsligt kan den här okända människan bli en broder för mig, eller en syster. Också en unik sak för vår kristna tro, det är att vi förenas inte egentligen genom en hobby eller någonting annat. Vi förenas av den helige ande genom vår tro. Så att vi är en helt härlig, spretig familj här, samlade idag. Och vi vill bli större. För vi tror att goda relationer, det är någonting som du och jag, vi är beroende av dem. För det är någonting speciellt när vi delar familj. När en lem lider, då gör man någonting åt det. Ja, men det går inte och på något sätt när en jag faller för trappan, som händer ibland där hemma. Så, jaha, klar det själv. Ja, men klart man rusar ju dit. Och plockar upp, pysslar om och sätter på Greta Gris på tvn. Så hoppas att någonting ska hända av positiv inverkan. Men det som händer också, det borde i alla fall vara så i en församlingsmiljö. När jag hör om en bror eller en syster som far illa, jag vill ju göra någonting åt det. Varför? För det är någonting som har hänt i min familj. Och det är en sån dröm vi har i församlingen. Att vi kan bli en sån familj. Där vi tar hand om varandra. Där vi bryr oss. För att vi tillhör just en och samma familj. Och om det då är drömmen, hur förverkligar vi den då? Jag tror att vägen dit handlar mycket om hur den bild och kärlek du har och jag har för mina medmänniskor. I dagens ganska radikala text så läser vi om en stackars människa som vandrar ner från Jerusalem. Han är på väg till Jeriko. Denna väg var ganska ökänd. För den fanns ganska mycket stråtrövare där och andra på något sätt patrask som ville göra livet illa för de som gick där. Man kunde ganska normalt, inte nu varje gång men ganska ofta, kunde man bli utsatt för rån och ibland till och med blir man dödad längs den rutten. Och jag skulle påstå att idag är läget så där för väldigt många människor. Man går längs en rutt och så händer det någonting som vänder upp och ner på hela livet. Den här mannen hade ju inte när han vaknade på morgonen sagt till sig själv och till frun: nu ska jag få ner till Jeriko och jag blir misshandlad längs vägen. Hej då. Och en slängkyss till frun, så går han iväg. Nej, livet, det svåra och utmanande livet, det händer väldigt ofta oväntat. Därför blir det många gånger svårt att hantera. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Oftast vill vi bara gömma oss i någon skrubb. Men det är inte skrubben du ska vara. Du ska vara i gemenskapen. Bland dina vänner, gärna i församlingen. Jag ändå jobbar nu i 20 år. Vi har 20 års jubileum i år för God Jul Vasa. Jag har suttit med de här människorna väldigt många gånger. Och hört på deras livsöden. De som lever i samhällets botten. Dessutom jobbar jag 3-4 år bland missbrukare. Och fick se ännu mer av den verkligheten som många lever i. Det dag går till dag och mörker förblir mörker. Jag har lärt mig att människors släktet är i sanning utsatt för våld och diverse hemska övergrepp. Vi läser i texten att mannen lämnades att dö. Och jag upplever det, kära vän, att det är det som händer många gånger med människorna idag. De lämnas ensamma och tvingas försöka stå ut med att klara sig själva utan att någon hjälper dem eller får någon sympati från omgivningen. Jag har tillräckligt många erfarenheter från mina fattiga vänner att det just är på det sättet. Jag vet många gånger, nu ska jag inte säga att jag har någon supermänniska som har kontakt med precis varenda en i Vasa, men jag har skaffat mig några vänner genom åren. Men den bittra verkligheten är den att när jag ringer till en broder eller en syster i det nätverket, så är jag oftast den enda som ringer. För jag upplever det, och det var en smärta för mig nu i 20 års tid, när jag ser hur extremt ensamma de här människorna lever. De lämnas många gånger som den mannen ensamma att dö. Vi utsätts, och människorna utsätts för livets grymheter. Och lyssna på det här. Problemet är ju inte att vi är ensamma. Problemet är att vi är ensamma i vår kamp. Problemet för den döende mannen var ju inte att han var ensam. I alla fall i början av historien. Det kom ju både en präst och en levit förbi. Och jag kan tänka mig när han ligger där, brutalt nedslagen, så jag kan tänka mig när han ser den här prästen dyka upp längs vägen, att han får ett hopp. Jag tänker, nu vänder det. Jag har lidit färdigt för idag. Nu kommer lösningen. Och så kan jag tänka mig också hur enormt besviken han blir. När prästen ser honom, ignorerar honom och går vidare. Det finns många besvikna människor som till och med är besvikna på församlingen runt omkring oss. Kanske du är här och du är besviken på mig. Det är inte så svårt, har jag märkt. Men det är så. Många som kämpar och på i livet så har fått lite besvikelse när livet inte har gjort jätten vad man hade hoppats och förväntat sig. Och jag ser problemet som de här prästen och leviten, för leviten gick också förbi. Det var att ingen av dem hade intresse eller passion att göra någonting åt situationen. Här ska vi notera att både prästen och leviten var väldigt insatta i lagen. Du kunde egentligen inte bli dem, du inte kunde lagen i princip utan till. Och de kunde ju vad Gamla testamentet säger, till exempel 3 Mosebok 19 och 18. Du ska älska din nästa som dig själv, jag är Herren. Och när Herren använde just jag är Herren uttrycket, då var det någonting som var extremt viktigt och betydelsefullt. Så prästen och leviten, de kunde och de kände till det. De hade kunskap i sitt huvud. Men kära vän, den här kunskapen hjälper inte dig om inte den finns här också, i ditt hjärta. Man säger att en av dem som kan Bibeln mest utantill i hela världen är en ateist. Sa en predikant en gång som jag lyssnade på. Men jag har inte tagit reda på dem det som, men så sades det. Det hjälper inte att vi har kunskap om allt. om det bara finns här och ingenting har hänt här. Det räcker inte att känna till att du ska älska dina människor om du behöver också göra det på riktigt. Då ska vi snart gå in i kärnan idag. För det här samarien kliver in i bilden. Denna för judarna ohelgade man. De hade egentligen inte någonting med dem att göra. De tyckte inte de levde upp till måttet helt och hållet. Men denna samarie, denna på något sätt ohelgade varelse, denna främling, han kommer gående också längs samma väg. Han har samma förutsättningar som prästen och leviten. Han såg också mannen. Alla tre såg honom. En gjorde någonting, och det var samarien. Och jag tror att skillnaden här har vi i ordet förbarmade sig. Det är så att samarien förbarmade sig över mannen. Historien berättar ju inte vad mannen hade planerat för dagen. Det står att han var på en resa. Kanske han hade en jobbresa. Något annat som väntar i horisonten, ett släktkalas eller ett bröllop. Vem vet vad som var på gång. Och här tycker jag det på något sätt, här han på något sätt sticker lite ut ur mängden, det här vår vän samarien. Han lägger hela sin agenda åt sidan och gör allt fokus till samarien. När han ser den här mannen som håller på att dö, så någonting som sticker tag i hans hjärta. Vi kan inte ha det på det sättet. Och vi läser att han gör det, de sju saker han gör. Han häller vin och olja i såren, han förband dem. Han sätter honom på åsnan, han för honom till ett värdshus. Han skötte om honom då det väl var framme och betalade sedan två dagslöner med noggranna instruktioner att personalen skulle ge honom full service. Innan han får iväg så lovar han dessutom att komma tillbaka och se om nya kostnader hade uppstått, och då ska han också betala dem. Och jag skulle vilja säga det innan jag ska avsluta med fyra små enkla punkter. Jag skulle vilja utmana dig med en sån här mening. Är du och jag, är vi villiga att förändra vår vanliga vardagliga rutin för att en medmänniska ska få en lite vackrare vardag? Det är ganska lätt hänt att vi lunkar och på med våra rutiner från morgon till kväll. Men jag tror någonstans att ska Gud få använda oss, så behöver vi ibland bara hoppa ut ur de här rutinerna. Bryta ett mönster. Göra någonting på ett nytt sätt. Kanske säga till Gud, Herre, kanske det är någon ikväll som behöver dig. Här är jag, använd mig, sänd mig. Kanske någon som behöver bli uppmuntrad. Någon som behöver kanske ett ekonomiskt mirakel. Vi behöver ibland vara lite mer frimodiga, kära vän, att bryta våra rutiner så att Gud får göra någonting med oss och genom oss. Och jag skulle bara till sist sammanfatta, och till sist kan nog ändå vara en kvart, måste väl medges, men jag skulle ändå ge fyra små punkter från den här berättelsen. För det första så behöver vi se verkligheten som det är. Det finns en gammal Phil Collins låt som heter Another Day in Paradise, som egentligen går ut på att en man går över gatan och så ser han en hemlös kvinna som ber om hjälp. Men mannen ignorerar honom, visslar och springer iväg och hoppas att han snabbt ska ta sig därifrån. Och jag tror, kära vän, att du vill egentligen göra en positiv skillnad i världen. De flesta människor mår ju bra av att göra gott. För vi är ändå skapade till Guds avbild. Det är ju på något sätt DNA i oss. Att göra gott. Men det är nog väldigt svårt, kära vän, att göra en skillnad om du inte inser verkligheten så som den är. Vi har 3000 fattiga hushåll i Vasa. 3000. 16% av alla barn som växer upp i Vasa för tillfället gör det i hushåll som har det svårt med ekonomin. för att nu tala om det som berör mitt hjärta mest. Ser vi det? Jag går fram och blundar. Min på något sätt erfarenhet är att om jag har ett problem framför mig så försvinner inte problemet när jag blundar. Men många gånger upplever jag att jag blundar inför verkligheten. Och det är svårt att göra en skillnad om vi går omkring och bara spelar blindbock hela tiden. Hoppas på något sätt att vi ska hitta rätt och framförallt inte behöva se verkligheten sådan som den är. Och det är en bön jag skulle vara slänga på dig att vi ska be idag. Herre, öppna du våra ögon. Så vi ser de omständigheter som du vill att vi ska vara med och förändra. Jag blev själv kristen på det sättet att någon såg mig. Det börjar med att vi ser. Men det slutar inte med att vi ser. För nummer två är att vi bör också beröras av det vi ser. Problemet för prästen och leviten var ju inte att han inte såg mannen. Att de inte såg mannen. Problemet var att de inte blev berörda av vad de såg. Och min känsla än en gång här att om inte vi berörs av situationen så gör vi sällan någonting åt det. Vi blir lite kyliga och kalla. Och hårda på ett sätt. Men nu är det svårt på något sätt att om du är riktigt berörd av någonting och du kan göra någonting åt det. Nu gör du någonting åt det nästan alltid då. Varför donerar Vasaborna och övriga inblandade så mycket pengar varje år till God Jul Vasa? Det är för att det är berörda av en situation som det har tagit del av. Vi behöver få hjärtan som är berörda av Gud. Jag tror en av dina viktigaste böner är att du ska beröras av omständigheterna som du ser. Att inte bara se, utan kanske stanna upp och låta dig beröras av det du ser. Ta bort din vardagsrutin. Gå in i det okända, kanske ibland obekväma. Jag har aldrig hela mitt liv varit så nervös. Och skräckfylld som när jag började med God Jul Vasa. Jag hade ingen aning om hur man skulle göra det och vad det skulle bli till. Men det gick inte att inte göra någonting. Ens hjärta hade blivit berört. Så be en bön att Gud idag ska ännu mer få beröra ditt hjärta. Så blir ditt liv mycket mer rikt. Och så får ditt hjärta, där Guds kärlek, ännu mer få ta plats och forma dig. Nummer tre, så tror jag att vi bör agera utifrån vår förmåga. Förra söndagen hade Lian en fantastisk predikan om den här ryggsäcken och det var både sten och guld. Och någon talent där, den ska du höra på nätet. Vi har dem på sion.fi, våra predikningar. Men ibland tror jag att det är viktigt att vi påminner oss om att vi är skapade med olika gåvor och talanger. Alla är inte predikanter, tack och lov. Det var lite jobbigt som predikant att predika åt 100 predikanter varje söndag. Men vi är olika. Och du har fått gåvor enligt hur du är skapad. Precis som alla andra har sina gåvor. Vi ska aldrig jämföra oss, utan vi ska tacka Gud för vem vi är. Och vi ska agera utifrån vem vi är. Om Gud har kallat dig att be för sjuka, men då kanske du inte är en evangelist. Om Gud har kallat dig att vara en lärare, så kanske du inte är tungotalsuttydare, etc. Men vi ska inte heller låta gåvan på något sätt pysa här någonstans under jorden. Som den nedgrävda talenten som Lina predikade om då förra söndagen. Och när jag tror att vi ska ta våra gåvor och göra någonting åt dem. När vi upplever Gud kallar oss, då ska inte vi vara försagda. Utan då ska vi agera. Ge hjärnet. Lite som när Petrus möter på Jesus. Där på vattnet. Och vad säger Petrus? Eller vad säger Jesus? Kom. Jesus är nervös att det var någon vålnad där först. Men sen får de för sig då att det troligen är Jesus. Och frågar då Petrus att om det är du Jesus så säger att jag ska komma ut till dig. Och så säger Jesus kom. Och vad då gör Petrus? När han väntar ju inte på att Jesus ska komma till båten. Han går ut. Det första steget att göra någonting för Gud är oftast det mest nervösa. Ibland så behöver vi ta det steget och bara märka. Och hur glad blir du inte då när du märker att Gud är med dig? Någonting av det på något sätt som har gett mig mest glädje i min tjänst. Det är nog den stunden när man bara upplever att ja, men jag är inte ensam. Gud är med mig. På samma sätt som han är med dig. Det är inte så att Gud har utvalt en här i församlingen. Han har utvalt er allihopa. På samma sätt. Vi har alla samma löften från Jesus att han är med oss alla dagar. Men det som jag tror kan skilja dig från någon annan. Att du saknar lite frimodighet. Att tro på att Gud dels har lagt ner gåvor i dig. Men också att han är med dig. För jag och Lilan och Benjamin och vi andra, vi står inte upp och predikar varför vi tror att eventuellt någonting ska hända. När vi predikar med en visshet och en tro på att Gud redan är med oss. Så ditt utgångsläge är inte att du ska göra saker för att Gud ska vara med dig. Utgångspunkten är att du gör det för att Gud redan är med dig. Och det är en ganska stor skillnad. Om du tar det steget ut på vattnet så märker jag att det håller. Ja, men det är inte så att du mitt allt har fått helium i din kropp och flyter på dig på ytan. Nej, men det är för att Gud är med dig. Enda sättet att du kan vara med och förändra världen är att det är Gud som gör någonting i dig och genom dig. Hallå. Jag tror att Vasa skulle må så mycket bättre om du och jag den här hösten skulle bli lite mer frimodiga. Lite mer galna. På ett bra sätt galen. Man får ju galen bra, ja. Om vi skulle göra Vasa lite vackrare genom våra gärningar som är födda i kärlek. Med visshet om att Gud var med oss. För det fjärde och det sista. Vi strävar efter relationer, inte kändisskap. Samarien, han har kört om den där och gjort sina grejer för den här döende mannen. Så säger han ju till den här världshusvärden att jag kommer tillbaka. Jag tycker någonting fint med kristna relationer där vi säger att vi kommer tillbaka. Vi är inte ute efter att jag är en sån här kristen superman som flyger omkring och alla ska tycka att jag är så jättebra. Det är sällan vänskap är inte byggt på det sättet. Att du har en där uppe, en annan som är typ en slav där nedanför. Och säger ja, amen och abba Anders hela tiden. Nej, i vänskap, vänskapens hemlighet är ju att man är på samma nivå. Vi är olika, men vi är på samma nivå. Och det är sådana relationer som vi vill skapa här i församlingen. Det inte skapa en massa superkristna som fyller stadion ens med kristna. Som, om det på något sätt är priset för att relationer tar stryk. Och ibland måste jag erkänna att jag har en svaghet. Och det är att jag mår dåligt av kristets skryt. Där man berättar allt man har gjort. Och spänner sina andliga muskler och på något sätt upphöjer sig. Jag. Den där publikanen, eller den här laglärde som bar i templet. Det var bara en massa jag i hans böner. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som han. Jag fastar och jag ber och jag är tionde. Jag. Tror du på kristna som bara använder ordet jag, så kan det hända att du inte stöter på en kristen. För när vi kommer till Gud och låter hans ande förvandlas, då blir det som Johannes säger. Jag blir mindre och han blir större. Vi är inte ute efter kändisskap i den här församlingen. Vi är ute efter relationer där vi är på samma nivå. Jag skulle säga att punktinsatser hjälper människor. Det gör vi varenda jul och året runt egentligen med vår sociala mission. Så punktinsatser hjälper människor, men vänskap förändrar liv. Det är de här djupa relationerna vi är ute efter. Och får jag nu ge en personlig dröm till dig, visionsdagen till ära. Jag har en dröm för den här församlingen. Jag skulle vilja att när folk tänker på Sion, ska de primärt tänka på djupa relationer. Inte supernice predikningar och supernice, ännu nicere lovsång som vi har. Och mycket annat bra som vi gör hela tiden. Men jag skulle vilja att Sion ska vara känt som en plats där djupa relationer finns. Punktinsatser hjälper människor, men vänskap förändrar liv. Vi behöver skapa relationer som vi återvänder till, som Samarien gjorde. Han skulle komma tillbaka och kolla läget. För när vi har lärt känna en människa till en sån grad att vi vet vem det är, då vill vi sällan släppa den där relationen. Vi vill återvända gång på gång på gång. Och vi har en dröm om att vara en relationsbaserad församling där hundratals vänskapsband finns. Över alla åldrar, över alla nationaliteter, alla språk och gränser. Vi förenas inte av någonting annat än Jesus Kristus. Där vi har en passion och en tacksamhet i att han har frälst oss. Vi har en tro över att han kan förvandla världen. Vi har en tro på att han svarar på böner. Vi har en tro på att han kan rädda människor från mörker till liv och befria från ångest och mörker. Det är det som förenar oss, primärt och mest av allt. Är vi där idag? Vi vet att vi inte är det. Men vi drömmer om att komma dit. Vi drömmer om tiotals nya smågrupper. Där en ledare får mentorering och det stöd som behövs. Vi är inte ute än en gång efter att skapa andliga kändisar. Som dyker upp för att synas och göra små punktinsatser. Vi strävar efter att få en armé med fäder och mödrar som är villiga att ge sina liv för några människor. Några människor. Du kommer inte att förvandla hela världen, men som vi brukar säga, du kan förändra hela världen för en människa. Och då är det värt det. Då vet jag, när du är på din dödsbädd, låt lite melankoliska, men när du är på din dödsbädd och du gav ditt liv för en, två eller tre människor, då lovar jag dig att du säger till Herren, mitt liv, det var värt allt. När du gav ditt liv för några människor, genom att du gav ut ditt hjärta, du formade djupa relationer och du fick se människoliv förvandlas sakta men säkert. Jag menar, Jesus höll på i 3 år, eller 1,5 till 3, beroende på vilken teolog man lyssnar på. Och en förrådde honom. Och en annan, de flesta andra sprang iväg. Jag menar, det är inte något sånt där allting händer på en dag. Det vet vi alla som jobbar med människor. Det finns lättare arbeten, kan jag säga dig. Men det är så otroligt mycket värt det. När man ser unga eller äldre människor mogna upp i sin tro. Och hör om någon som vittnar på jobbet där. Någon som har bjudit hem en hemlös dit. Och någon som har tagit hand, personligen hand om en familj som har det svårt. Då är det någonting som säger inom mig att allt är värt det. Du ska inte förvandla hela världen, men jag tror att du kan vara med och förvandla några människors liv. Jag tror att vi tillsammans, och nu ska vi just gå in i nattvarden, tillsammans kan göra den här resan och samtidigt vara med och förvandla Vasas stad. Gud har satt oss den här platsen som väktare och som herdar. Att ta oss an dem, en efter en vinner vi dem. Jag tror att du vill vara med och dela den här resan med oss. Tillsammans kan vi göra Vasa till en vackrare plats, ska vi be. Du tackar vi himmelska Fader, Herre, för din stora nåd och kärlek du har för oss allihopa, Herre. Tack, Herre, att du har kunnat utmana oss, uppmuntra oss idag genom ditt ord och genom gemenskapen och lovsången. Och vi ber...